Så där.
Mina armar far ju inte lika mycket när jag har en mick i händen, i händerna. Det kan vara en tröst för en del kanske. Okej, liv i gemenskap. Ska vi se om vi får upp en... Där. Okej, det här är den sista predikan över Jakobsbrevets femte kapitel. Har jag hamnat i. Liv i gemenskap. Den här hösten har handlat om att den kristna tron måste bli konkret. Praktisk. Och i slutändan så ska det handla om välsignelse i andra människors liv. Nyckelversen i Jakobsbrevet, den kan du få här. Det står så här: var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Annars kvittar det, kan man säga. Annars tar ni miste. Den här sista predikan över de här verserna i Jakobsbrevet 5 kommer också bli praktisk och kommer väcka en hel del tankar, tror jag, hos dig vad det gäller den kristna gemenskapen. För några veckor sedan så talade jag i Alfa-kursen och vi hade rubriken: vad ska vi med kyrkan till? Och det syftar inte på byggnaden, utan vad är församling för någonting? Och jag älskar att tala om församling. Fantastiskt vittnesbörd om den kärlek du upplever. Och det tror jag är en kärlek som Guds helige ande ger. Församlingen är Guds idé. Församlingen är helt unik. Ändå är det så att jag skulle kunna ge en lista på en massa saker som är väldigt tokiga i den här församlingen. Det känner vi alla till, eller hur? Men kyrkan, församlingen, är ett verk av den helige ande för att rädda den här världen. Så är det. Liv i gemenskap är temat för predikan. Och det första vi stannar inför utifrån de här verserna, det är att det måste bli en delaktighet i varandras liv. Att bli delaktiga i varandras liv. Och då måste vi älska uppriktigt. Ordet uppriktigt, som också återfinns i Romarbrevets 12:e kapitel, det talas om en kärlek utan masker. Inget hyckleri, inget skådespel. Att älska uppriktigt. För då räcker det inte att bara tala om kärlek, utan det handlar om att leva ut kärlek. Det är det som är kärlek. Och där har vi berört på olika sätt den här hösten i förkunnelse. Att det handlar om allt vi tänker, allt vi säger och allt vi gör. Det måste vara äkta vara. Eller hur? Äkta vara. Och när man läser Jakobsbrevet eller om du läser Jesu bergspredikan i Matteus 57, så kan man ju ställa frågan: är det här möjligt? Kan man alls vara kristen? Hur ska jag få det här att fungera? Alltså en tro som inte blir konkret, som inte blir till välsignelse i andra människors liv, säger Bibeln, är ingen verklig tro. Oj. Ja, Jakob, han går så långt i sitt brev att finns inte kärlek så är tron död. Tron är död om det inte finns kärlek i våra liv. Det är en Kristus gemenskap det handlar om. Det är det som gör det möjligt. Det är det som gör att vi kan älska uppriktigt. Alltså det här är ett vittnesbörd om vem Jesus är, vad han har gjort och vad han gör i våra liv. Är ni med mig? Att älska uppriktigt är att göra det med hull och hår. Förstår ni den bilden? Att älska med hull och hår. Och det är klart, om den här kärleken som Jonna var det, när hon var i Pingstkyrkan i Varberg, hennes hemförsamling, hon ser de här orden: ty så älskade Gud världen. Om det ska bli verkligt så måste det synas i våra liv. Det måste synas i vår gemenskap, annars är det ju bara ord. Och ord är den här världen trött på, eller hur? Ord är den här världen trött på. Nej, det måste vara en kärlek som känns i hela kroppen. Och då syftar inte bara på den här kroppen utan det som är församlingen. Det måste kännas, det måste märkas. Jag tycker det är väldigt vackert. Vi har en kvinna som delar vår gemenskap här, som egentligen tillhör pingstförsamlingen. Och hon kastar sig väldigt ofta om halsen och så säger hon: jag ber för dig. Hon heter Annika. Visst är det vackert. Det är ett uttryck för kärlek. Jag ber för dig. Jag vet hur många gånger hon har kastat sig om min hals och sagt det. Det är vackert. Det är vackert. Eller vad som kommer stå i nästa församlingsnytt. Då Simon Skårstedt, en av våra tonåringar, är intervjuad. Han är ganska nykristen. Och han säger så här: alla är trevliga. Och man känner att de menar vad de säger när de säger: hej, hur mår du? Man känner sig alltid välkommen. Det är bra. Älska uppriktigt. Och då måste vi ta det ett steg till. Det är att leva nära varandra. För man kan inte älska uppriktigt om man inte lever nära varandra. Alltså det som pågår i andra människors liv. Det måste skapa ett engagemang. Här. Jakob, han skriver så här i sitt brev: får någon ibland i lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Det var en stor sorg för många i den här församlingen i somras då Mona Nordström dog i cancer. Och det är fortfarande så oerhört levande för mig då hon för 2 år sedan efter Alfa-kursens slut välkomnar Jesus Kristus i sitt liv. Därför kändes det väldigt svårt att hon 2 år senare skulle dö i cancer och lämna 2 barn utan en mamma. Men jag vet att idag så tillber hon Jesus. Hon gläds över sin frälsare. Även att det känns jobbigt här, eller hur? Det känns jobbigt i våra hjärtan. Det som hände i slutet av hennes liv, de sista månaderna, är ett sånt uttryck för vad församling är och vad Guds kärlek handlar om. Jag tänker på en nattvardsstund på sjukhuset och jag och Sven-Gunnar Österberg delar nattvard tillsammans med henne. Och när hon för oblaten till sin mun så säger hon: halleluja. Du vet, det kan inte bli yta då Jesus rör vid oss. Det kan inte bli yta då Jesus får röra i församlingen, i gemenskapen. Jag har nu kontakt med hennes far och han bekänner sig inte som kristen. Men det som har skett i henne, det som skedde i hennes liv mot slutet, det har fått honom att börja be. Det är vad han säger. Och han berättar också för mig att han tänker ofta på kyrkan, det som var dotterns gemenskap. Och han berättade för mig: utan kyrkan hade det här inte gått. Det säger inte för att vi ska slå oss för bröstet, utan det är ett vittnesbörd om vad Gud gör. Vad Gud gör i våra liv. Och det här är ju närhet som går långt utöver att mingla lite i gudstjänsten eller att byta några tankar vid kyrkkaffet. Fast det är fantastiskt bra. Alltså det står ju så här i Kolosserbrevet: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet och ödmjukhet, mildhet och tålamod. När man predikar om att älska uppriktigt, när man predikar om att bli delaktig i varandras liv, så väcker det medkänsla. Det väcker medkänsla hos oss. Och jag tror på en natur och en praktisk omsorg där bönen för varandra är det mest naturliga. Ett sånt vackert vittnesbörd som Hildegund ger om kristen tro i praktiken. När vi talar med varandra om sånt som händer i våra liv, så ska ju vår första tanke inte vara: jag ska tänka på dig, utan får jag be för dig? Får jag be för dig? Det står så här i Jakobsbrevet: är någon bland dig sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och det ska be över honom, och i Herrens namn smörja honom med olja. Förbönen, gemenskapen, omsorgen är oerhört centralt i kristen tro. Men varför skyggar vi för det? Varför säger vi inte mer: får jag be för dig? Vi tror på en Gud som är god. Vi tror på en Gud som har makt att frälsa, att hela, att upprätta människor. Det står så här om Jesus i Lukas evangeliet: men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade. Jag tror att Guds vilja är helande. Och jag tror att mycket mer av under, tecken och mirakler och berättelser i människors liv kan ske ännu mer. Alltså, Jesus Kristus är här. Den korsfäste, den uppståndne Kristus, han är här. Och jag tror att en väldigt viktig del av förbönen, det finns mycket att förstå när det gäller helande och uteblivet helande, men en väldigt mycket viktig del av förbönen, det är att det måste skaka mitt eget innersta på djupet. Att jag får lida med den som lider. Att jag känner med den människa som har misslyckats i sin kristna vandring. Att det känns här på riktigt. Du vet, då vågar vi visa svaghet. Då vågar vi visa vilka vi verkligen är. Okej. Gud verkar ibland oss är min andra punkt. Du vet, det är ett Guds välbehag när församlingen är på det här sättet. Att vi älskar uppriktigt. Det är Guds välbehag och han välsignar. Det som är helt avgörande i församlingen, det är Herrens närvaro. Guds närvaro, det är allt. Och jag sa i en predikan för några veckor sedan att ibland så är Guds språk andra människors närvaro. Att han är närvarande genom andra människor. Jag gillar att gå på bön i vår kyrka. Och jag upplever ofta, det kan vara olika saker som spelar in när vi kommer samman för att be, men väldigt ofta så upplever jag inte att bönerna slår i taket, utan bönen har verkan. Det händer någonting då vi ber. Och det är Herrens närvaro det handlar om. Församlingen har massa brister. Gode Gud, vad håller du på med, kan man undra. Men det är Herrens närvaro det handlar om. Och det är intressant att det vittnesbörd många människor har som kommer till vår gemenskap, det är att de upplever just Guds närvaro. Och Guds närvaro, det skapar också värme och det skapar kärlek. Det står så här i andra Korinthierbrevet, kapitel 3, vers 17. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Det är hans närvaro som betyder något. Allt annat är sekundärt. Alltså, det är hans närvaro som helt och hållet betyder någonting i en gudstjänst. Vi kan jobba mycket med våra gudstjänster, det ska vi göra. Med ett begripligt språk, och det ska vara relevant, och vi ska ha verksamhet som är relevant. Men det är sekundärt. Det är Herrens närvaro som är det helt avgörande. Vad är det som gör skillnad när vi ber? Herrens närvaro. Herrens närvaro, det är förlösande. Det förlöser Guds kraft. Till frälsning, till helande, till befrielse. Så när vi ber för varandra, om det så är i en gudstjänst, eller om det är i entrén till ICA Maxi, eller i ditt hem, så är det Herren. Det är hans närvaro som förlöser Guds kraft. Därför ska vi ha en sån förväntan att Gud ska gripa in. Du ska ha en förväntan att Gud ska göra någonting då du ber. Inte därför att din bön är så korrekt, utan därför att han är den han är. Det här har jag förstått i många år men inte fattat. Hur hänger det ihop? Jag har förstått det här men har inte fattat det här. Teologiskt sett har jag förstått det. Men det tar väldigt lång tid för att det hamnar här, för att det ska hamna sen där. Där Herrens ande är, där är frihet. Förra veckan gjorde jag någonting på Platongymnasiet. Jag finns varje vecka, som jag aldrig har gjort. Alltså, jag har gjort det tyst här inne, att jag har bett för människor, bett för situationer. Men jag hamnar i en situation med en elev som inte var kristen. Och elevens situationen var väldigt, väldigt jobbig. Och den här personen vet jag är kristen. Och jag säger inte att jag hör med en tydlig röst, men jag förnimmer den helige ande säga till mig: be för henne. Så jag frågar, får jag be till Gud, till den Gud jag tror på? Får jag be för den här situationen? Ja, säger personen. Och så frågar jag, får jag be här? Har du bett till Jesus någon gång? Frågar jag. Nej. Får jag be till Jesus här? Genom korridorerna på Platongymnasiet. Och jag ber och jag är skitnervös. Jag tänkte, tänk om det kommer en lärare, då slänger de ut mig. Men det struntade jag i. Och jag bad. En kort bön och jag säger amen och tjejen säger amen. Och sen efteråt så gick hon iväg för att hon skulle möta en studievägledare. Och jag bad Jesus visa din härlighet i hennes liv. Det går en halvtimme och jag möter henne och hon ropar: dina böner hjälpte. Jag blev lite mer skakig, för nu var det andra personer där. Och så säger personen så här: du måste fortsätta att be för mig. Jag ska återkomma till den här situationen alldeles strax. I veckan var jag också med om en sak på skolan. Då bad jag inte högt. Men jag sitter med en elev som har upplevt krigets fasor. Och brottas mycket av minnesbilder. Bara spelas upp och personen i fråga knaprar sömntabletter. 18-19 år gammal och knaprar sömntabletter för att sova. Och jag ber tyst här i min ande: Gud, grip in. Befria henne och hennes hopplöshet. Det intressanta är att på andra sidan sitter det en av våra nykristna ungdomar som varit kristen i knappt en vecka, som är hennes kompis. En halvtimme senare ungefär igen. Jag tror att jag står och pratar med Karl-Oskar Holby här. Så kommer personen och går förbi och så säger personen: tack pastorn för att du pratade med mig. Jag mår mycket bättre. Det här handlar inte om mig. Det handlar om vem Gud är. Där Herrens ande är, där är frihet. Gud verkar ibland oss. Ja, då måste vi ställa frågan: är vi redo för vad Gud gör? Är vi redo för det? Alltså, min övertygelse är, jag säger det igen, mycket mer av under, tecken och mirakler i människors liv. Inte för att det är häftigt. Det är ingen karismatisk cirkus jag pratar om. Utan därför att det Jesus gjorde på korset, det är verkligt och det är tillgängligt här och nu. Alltså, redan i gamla testamentet så uppenbarar sig Gud för Mose och han sa: jag är Herren, din läkare. Och vi hörde här i Jakobs brevet att mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Det var skakigt många gånger då jag ber för människor. Du har bävat och inte vetat ens hur jag ska be. Men vet du vad? Gud är större än våra begränsningar. Gud är större än min teologiska inkrökthet. Tro på det du ber. Tro på det du ber. Tro på det som Guds heliga ande gör levande för dig. Det gjorde mig frimodig på skolan. Då Guds ande sa till mig, be för henne. Oj. Vi landar i det sista. Delakt i varandras liv har talat om att Gud verkar ibland oss. Då händer någonting. Vi lever ut barmhärtighet. Vi lever ut barmhärtighet. Du vet, när vi är kyrka på det här sättet som jag försökt predika om, då vidgas våra hjärtan. Och det leder till att människor strömmar till. Människor som inte känner Jesus strömmar till. Den längtar efter Gud och den dragkraft i den församling som lever på det här sättet. Du vet, för det kännetecknar hur dan Jesus är. Det är det som drar, ingenting annat. Det är bara han som drar. Och det är helt naturligt. Där Guds kärlek verkar och där han manifesterar sin närvaro, dit kommer människor som behöver Jesus. Tro mig. Och jag tror att det här kan vi bli upptagna med ännu mer framöver. Ännu mer framöver. Att det strömmar till människor därför att våra hjärtan vidgas. Du vet, det är ingen sund församling om inte människor som behöver Jesus kommer dit och blir frälsta. Jag har studerat väckelsehistoria en del. Och det intressanta är, det finns ingen väckelse någonstans i världen som har börjat i samhällets toppskikt. Utan det börjar alltid i samhällets bottenskikt. Och så rör det sig uppåt. Och det här är en utmaning för våra bekväma församlingar. Det här är en utmaning för mig själv. Och det är en utmaning för dig. Karl-Erik Salberg, prästen i Klara kyrka, ska komma hit till Motala. Han ska tala i vår kyrka i en ekumenisk vecka. Över rubriken Varför Jesus. Han sa någonting i en intervju för några år sedan som grep tag i mig. Han sa så här: om inte de tilltuffsade skulle märka att en kyrka upphörde, då kvittade. Om det inte är rubriker i Motala tidning att det är katastrof att Motala baptistförsamling lägger ner, ja, då kvittar det egentligen. För det ska vara katastrof. En pastor utmanade mig och en massa andra pastorer i etablerade kyrkor med de här orden på engelska: if you don't have a messy ministry like Jesus, then something is wrong. Om det inte är lika rörigt och bökigt som det var runt Jesus i eran kyrka, då är något fel. Ett andligt skeende kan vi aldrig åstadkomma. Det är bara Gud. Det är bara Gud som ger väckelse. Men vi kan ge förutsättningar för Guds handlande, för Guds skeende. Jesus använder en liknelse i Matteus 13. Om den goda jorden, om utsädet som hamnar i den goda jorden. Och det står så här: men en del föll i god jord och bar frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. God jordmån. Det ska vara en god jordmån i våra församlingar för det Gud vill göra. Och det här är inte bekvämt. Och jag är helt övertygad om att det är många i kristenheten i vårt land som inte vill ha väckelse. Det säger man inte. Men man vill inte att det ska få rubba deras personliga liv. Vad är väckelse för något? Jag sökte på Wikipedia på nätet. Och där är en kristen väckelse, har den här definitionen: en väckelses främsta kännetecken är att många människor upplever sig ha blivit frälsta och helbrägda som resultat av den kristna förkunnelsen och att väckelsen därigenom indirekt påverkar samhället. Det som också är utmärkande för en väckelse i kristen mening är att människor helt utan bakgrund i kyrka, helt utan kunskap om Gud, kommer till tro på Jesus Kristus. Är det väckelse? Jag vet inte. Men det är någonting som händer som gör att människor som inte ens har satt sin fot i en kyrka öppnar sig för Jesus och tar emot honom. Jag är tagen över det som händer. I måndags får jag ett sms av Elisabeth i vår kyrka som undrar, är det någon bönesamling i kyrkan? Bakgrunden är att den här flickan jag bad för på gymnasiet har lärt känna Elisabeth i vår kyrka. Och Elisabeth hade vittnat om sin tro för Jesus, om Jesus, på Jesus. Nej, det är en samling imorgon. Och sen så funderar lite, men man vill komma till kyrkan och be. Ja, men klart, de måste ju få komma till kyrkan och be. Vill de be nu? Svarar jag. Ja, jag är där om 10 minuter. Och jag och Elisabeth, vi möts här och så är den här flickan med. Och en kompis till som också ville be. De ville komma till en kyrka för att be till Jesus. Där får vi be till Jesus. Och de tar emot Jesus. När vi lever ut barmhärtighet kommer människor i ström. Det kan vara inte en kyrka, det kan vara i en entré, en affär, i ett hem. Kyrka är inte den här lokalen. Kyrkan är vi. Och Jesus drar människor till sig. Det är så väckelse fungerar. Du vet, väckelsen behöver inga möteskampanjer. Väckelsen behöver inga annonseringar. Väckelsen behöver inga alfakurser. Jag tycker alfa är jättebra. Men det är Gud som ger väckelse. Sen ska vi skapa jordmån för det. Det står så här i Matteus 4. Jag ska snart landa min predikan om du undrar. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama. Och han botade dem. Det är Guds heliga ande som drar människor. Som drar människorna till Jesus. Och vilka är det Jesus drar till sig? Vilka är det Jesus drar till sig? Läs evangelierna så ser du vilka var det som ryckte åt sig budskapet. Det var religiösa som var upprörda över vilka Jesus drog till sig. Han blev ifrågasatt. Jag vill säga det till slut. När vi drar till oss dem som Jesus drog till sig, då är vi på rätt väg. Det var den sista predikan i Jakobsbrevet. Tron måste bli konkret och verklig. När den blir det, då verkar Gud och då vidgas våra hjärtan.